Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna,
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya kärringar ifrån?
God morgon, Ann.
God morgon, Anna-Karin. Hur står det till idag?
Jo, men det är bra. Jag är så glad att jag får prata med dig igen. Vi har ju haft... Det känns som det var länge sedan. Även om vi hörs varje söndag, i alla fall i etern.
Ja, men det kanske är så att det är händelseintensivt nu på sommaren. Eller så är det händelsefattigt. Oavsett vilket så påverkar det upplevelsen av tid på något märkligt sätt. Faktiskt.
Ja, jo, när man går ju alltid med en liten längtan att få prata, ha en lektion i söndagsskolan med dig.
Ja, jag hoppas att våra lyssnare delar denna längtan. Och på tal om dela så får ni väldigt gärna dela avsnitten och tipsa och likea och så vidare. Så att vi får lite snurr på det hela.
Ja, då blir fröknarna extra glada och gå in och betygsätt oss och sånt där. Helst höga betyg, helst positiv respons.
Ja, men all respons är bra och det är bra också om de blir jättearg. Kanske så arg så att det blir en artikel i en kvällstidning.
Ja.
Skandal.
Ja, precis. Ja. Men du, någonting har irriterat dig sedan vi pratades vid senast. Vad? Berätta.
Ja, alltså ärligt talat så är det väldigt mycket som har irriterat mig. Men jag drar en irritation i hatten här. Och jag är mycket irriterad över priset på smör.
Ja!
Alltså, som alla som lyssnar på detta har förstått så är jag gillar smör. Jag använder mycket smör. Man kan säga att min matlagning är mycket smörbaserad.
Ja.
Och i början på året så kostade ett halvt kilo smör. Jag köper alltid Skånemejeriet smör. Mm. Jag är tyvärr inte sponsrad av Skånemejerierna. Men om ni lyssnar Skånemejerierna så här är jag.
Vi är mycket öppna.
Ja, vi är mycket öppna med att vi gillar Skånemejeriets smör. Mm. Gärna extra saltat. Men då kostade ett halvt kilo 45 kronor. Nu kostar det 60 kronor.
Ja.
Det är orimligt.
Jag känner alltså det här har ju nästan gett upphov till en existentiell kris för mig.
Ja, ja.
För att jag måste tänka om med väldigt mycket som jag tillagar och steker och där jag alltid har öst på skamlöst nästan med smör. Men det går ju inte längre. Jag kan ju inte driva familjen i konkurs på basis av smör.
Ditt begär efter smör. Nej, jag menar smöret är ju bara toppen på ett isberg för allting blir ju dyra. Alltså jag försöker undvika att gå och handla varje dag. Dels för att jag bor på landet men också för att varenda gång man går in i en mataffär så tar man med sig något onödigt. Men
det kostar att jag 500 handlar, bara att gå in.
Ja, bara vända liksom, i en affär. Men jag veckohandlar i allmänhet på måndagar eller tisdagar. Mm. Där jag har gjort en liten matsedel så köper jag allt jag ska ha till det. Sen så kanske kompletteringshandlar en gång i veckan för att mjölken eller hundmaten har tagit slut. Mm. Men alltså, jag får nästan liksom andnör när jag ska betala. För jag tycker att mellan de gånger jag är inne på Ica eller Willys eller vad nu handlar så har liksom priserna gått upp med flera procent. Mm. Jag tycker det är orimligt. Alltså den här... Det är väl liksom för svagt att säga att irritationen eller att inflationen är irriterande. Men ett mycket stort obehag känner jag för dessa rusande priser måste jag säga.
Nej, men det är ju nästan en, det är inte bara en irritation utan det finns ju nästan en gryende rädsla i detta också. Kring att bara, hur tusan ska det sluta och vad katten ska man göra? Jag tycker att Torbjörn Holle, som jag ibland har förmånen att sitta i panel med.
I Kvartal, eller?
Kvartal, ja, precis. Ja, han är ju LO-ekonom och han tycker jag har gjort bra inlägg i den här diskussionen. Mm. Där han trycker på de stora livsmedelsjättarna och säger att rimligen måste konsumenterna och de här stora jättarna dela på bördan. Det kan inte vara så att konsumenterna ska ta hela smällen för att priserna rusar och så vidare, utan på något sätt måste vi dela på detta. Sen har vi ju inte någon slags fri konkurrens kring detta egentligen, utan det är tre stora jättar som förser oss med livsmedel. Och de gör vad tusan de vill, känns det som.
Ja, men det är ju nästan någon slags monopolställning i Sverige. Och jag menar, detta känns ju för de allra flesta människor i privatekonomin. Att liksom matprisen blivit högre. Bara som ett exempel, jag var nere i Simrishamn häromdagen för att vi skulle äta lunch på ett ställe som vi brukar äta lunch på. Börje Olsson skafferi. Och det inser liksom att nu kostar en lunch där alltså 175 kronor.
Mm.
Vilket är en höjning med 25 kronor sedan jag var där förra sommaren. Så att vi åt faktiskt inte lunch där. Vi tyckte liksom två personer, nej alltså det är inte rimligt för att de har, det är en buffé med pajor och sallad. Och så tyckte jag liksom 175 spänn för det. Det kan jag baka många pajor för själv.
Men, ja, precis.
Men det vi ser nu också, det är ju liksom att dels så påverkar det, för jag förstår varför de höjer lunchrestauranger och så. Därför de måste ju också få ekonomin gå.
Ja, ja.
Men de höjda priserna gör ju såklart att folk börjar ta med sig matlådor i högre utsträckning. Mm. Sen så blir detta en oerhörd påfrestning för kommunal och regional verksamhet. Alltså kommuner som serverar mat till skolor och på särskilda boende. Regioner som har hela liksom den stora kostnaden för sjukhusmaten. Mm. Jag har redan läst ett par artiklar om kommuner som de är tvungna att revidera matsedeln för skolmatsalen. Då, att man har inte riktigt råd att servera till exempel kött flera gånger i veckan och så vidare. Så att det är någonting i detta som, precis som du säger, är djupt oroande. Både för individens privatekonomi men också faktiskt för statsfinanserna. De kommunala budgeten och regionala budgetar och så. Så att, och irritationen handlar väl egentligen om att jag tycker att problemet lyfts inte i tillräckligt hög utsträckning. Så all heder åt Torbjörn Håller som, jag läste faktiskt en bra text av Andreas Cervenka också på temat häromdagen.
Ja.
Det är en diskussion som vi måste föra mycket mer intensivt.
Ja, och ICA, Coop och Axfood, skärp er.
Ja, skärp er. Mm. Och akta er så att ni inte går omkull om ni är alldeles för giriga och gnidna. Men du, vad har du irriterat dig på?
Jo, jag har ju rört mig liksom de flesta andra i Sverige på olika håll och kanter här under sommaren. Ja, exakt. Och har då slagits av samt irriterat mig på slappa genusgrepp i den form av sommarteater som erbjuds resenärer i sommarsverige.
Ja.
Låt mig exemplifiera. Med slappa genusgrepp eller slapp genusanalys menar jag när man sätter upp någonting, en känd pjäs eller liknande och bara tänker att nu gör vi en djärv tolkning genom att byta ut alla de
manliga
rollerna
nej!
Till kvinnor.
Åh, vad tråkigt.
Det är mycket tråkigt och det är slappt förutsägbart. Och det bidrar inte till någon slags språng i form av jämställdhetsframsteg eller något liknande. Utan det är bara förutsägbart. Och särskilt sker detta skulle jag säga nu inom ungdomsteater eller barnteater. Där jag har sett Ronja Rövardotter. Där ensemblen då istället består av att alla i princip, utom möjligen en högst perifer rövare, spelas av kvinnor.
Okej, så det är 10 kvinnliga rövare och en man.
Ja, exakt. Och då, eller Peter Pan exempelvis, där det också givetvis Peter Pan spelas och de här 7 pojkarna som följer honom är istället kvinnor, eller flickor. Okay. Och det finns ju naturligtvis ibland skäl att göra den där typen av skiften eller leka med vem man väntar sig att se i en viss roll och vad det i sin förlängning gör med hur jag förstår och tolkar vad rollen gör. Men när man bara på det här slappa sättet tänker sig att men vi byter bara ut alla.
Det är inte djärvt.
Det är förutsägbart och tröttsamt. Och jag blir bara så här, nej, jag vill inte köpa biljetter till den här för jag vet exakt hur det kommer att gestalta sig.
Men kan det inte vara så, för det här är ju sådana här små amatörteatergrupper. Jag har ju faktiskt en bakgrund i amatörteatersvängen. Jag var medlem i Svea Mattea som amatörteatergruppen hette i Svedala när jag var tonåring och bodde där. Jag hade bland annat den fantastiska rollen som bundmora i Klas Klättermus. Maria Magdalena, Jesus Christ Superstar och så vidare.
Men grejen var du queer? Var du queer? Eller var du kvinna då?
Ja, nej, jag var kvinna, men min poäng är att jag tror att i de flesta amatörteatergrupper så är det en oerhörd övervikt på kvinnor som är med.
Ja, 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 ja.
Så det kanske liksom bara rent av nödvändigheten. För det som är så intressant är att samtidigt som detta pågår, för jag har också noterat detta fenomen, så finns ju hela tiden, som nu till exempel så spelas in en ny film om Fidel Castro. Mm. Och då är det en skådespelare som heter James Franco som spelar Fidel. Och då är det en annan skådis som heter John Leguizamo, jag kan fan inte säga det, som är förbannad. Därför att den här Franco är inte latino. Och man menar att Fidel Castro måste ju spelas av en person som har samma, liksom, som är typ född i samma by som Fidel Castro, annars blir det fel. Och det är ju mycket sådana diskussioner, liksom att är det liksom en judisk karaktär som måste skådespela vara judisk, är det en homosexuell karaktär måste, alltså man har helt tappat idén om att skådespeleri handlar i grunden om att låtsas vara något du inte är eller att gestalta en individ som du själv inte är.
Så att, på trovärdigt vis.
Ja, precis. Men det är just det här att byta ut, liksom att manliga karaktärer spelas av kvinnliga skådespelare, det är det aldrig någon som kritiserar. Nej, därför det här har vi ju sett liksom även på Dramaten och så, man tycker att man ska göra något fräscht och så blir det bara, jävligt trött och sagget. Jag håller helt med det. Men det är i alla fall märkligt att de två sakerna pågår parallellt.
Nej, men jag tror jag håller med dig i din analys där, och jag tror också att vad vi ser här är också en eftersläpning på den kulturpolitik och de signaler som kulturpolitiken har sänt ut under väldigt lång tid, nämligen att det är väldigt viktigt att få in på något sätt då genus, gärna på det här övertydliga viset. Vi fick ju en analys för drygt år sedan som visade på hur man verkligen styrde in i vilka pjäser man satte upp och i nästan också hur de uttolkades och gestaltades. Och det jag talar om nu är ju teaterföreningar på mindre orter, i landsbygd och så vidare. Och det är klart att det där sätter ju sig där. Och det sker en fördröjning. Så vi kommer ju få leva med detta länge än. Innan kulturen faktiskt blir fri. Och djärva tolkningar kan uppstå för att de skådespelande personerna vill göra detta. Inte för att någon har bestämt att det är det rätta. Så, och jag längtar dit, kan jag säga. Om det
vi får se om detta händer i din livstid, Anna-Karin.
Ja.
Det kan ingen garantera.
Nej.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vi stänger irritationsboxen där, tänker jag. Och ja, kastar jag. Oss i, ger oss i akt med någonting mycket njutningsfullt, hoppas jag att det ska bli. Ja, men både också, dig och mig.
Ja, men det är också problematiskt.
Ja, det är det.
Ja.
För vi ska ha sex idag, du och jag.
Idag blir det sex.
Ja.
Äntligen kan vi prata om sex i söndagsskolan.
Ja, vi är ju ofta inne på detta område. Det ligger ju varmt om hjärtat.
Man får säga att vi tangerar det. Vi har väl nosat på det i några program.
Precis.
Men vi kan väl börja med att försöka definiera vad sex är. Jag har en tenta till definition. Jag tänker mig att sex är en form av fysisk aktivitet som innefattar könsdelar och syftar till någon form av tillfredsställelse. Vad säger du om den definitionen? Är den för vid? Är den för snäv?
Nej, jag gillar den. Därför att då har vi ju genast med den definitionen kan vi associera till den här berömda 90-tals sexskandalen med Bill Clinton och Monica Lewinsky. Där han hävdade att han...
I ovala rummet.
Ja, precis. Där han ju hävdade att han inte hade sex.
I did not have sex with this woman. Ja, precis.
Eftersom att han inte hade penetrerat henne. Men däremot hade ju fysisk aktivitet som innefattade könsdelar och syftade till tillfredsställelse, i alla fall för honom då, ägt rum. Vilket jag menar är, det är sex. Det är en form av sex då.
Absolut, alltså sex är ju inte liktydigt med penetration. Och sex behöver inte heller innefatta två individer. Vilket ju finns möjligheten för den här definitionen. Att det kan ju också vara en soloverksamhet. Ja. Det är ganska intressant. Jag skrev ju för rätt länge sedan nu, eller för några månader sedan, en text om manlig impotens i Svenska Dagbladet som rönte viss uppmärksamhet. Inte minst när jag kom på Klockis då, Ica här i Borbo, och en åldrad professor i straffrätt kom rusande och sa att han hade läst min text. Och så frågade han mig, han är ju rätt lumhör den här mannen, han är 80-årsåldern, så sa han så: ja, men har du inte hört talas om att det finns andra sexuella aktiviteter än penetration? Det blev knäpptyst på klockarboden. Det ekade hela boven och han då la ut texten om oralsex, jag vet inte allt. Alltså han var upp, han stötte på mig och då kände jag så, okej, liksom, bra jobbat av en 80-årig, men jag blev livrädd.
Ja,
så jag handlade snabbt, säkert smör, och sen begav jag mig hemåt. Nej, men då kan vi väl överens om vad vi pratar om. Alltså det är någon slags fysisk aktivitet, det är könsdelar, tillfredsställer sig målet även om inte det alltid uppkommer. Och det som jag tänker liksom här definitionen, att vi har skalat bort alla idéer liksom om romantik och känslor, och vi har inte heller definierat vilka kön som innefattas eller liksom hur många och så vidare. Så det tycker jag liksom, det tycker jag är en bra början.
Ja,
och sen har vi ju också, i sexualiteten har man ju ofta en koppling till reproduktion, eller hur? Alltså liksom det heter sexuella sexet. Man kan inte påstå att folk alltid har sex för att de vill reproducera sig. Men möjligheten finns ju.
Mm.
Och sexualiteten är ju, och om vi ser det i det historiskt, så har ju sexualiteten motiverats med reproduktion i allmänhet. Att,
ja, och till övervägande del, alltså ända fram till alldeles nyss i historien, så var det ju då en faktor att begrunda och verkligen kanske också vara rädd för när en man och en kvinna hade intimt umgänge, eftersom att om man blev gravid och detta skedde utom äktenskapet, så var det också kom det att påverka kvinnans liv för evigt, så att säga, därefter.
Precis, alltså sex har ju historiskt sett varit en farlig aktivitet för kvinnan.
Mm.
Det är ju lite lättare för mannen. Han kan ju, och har också historiskt sett, ofta tömt och glömt, så att säga.
Mm. Mm.
Det har vi ju extremt många exempel på, kvinnor som har både liksom gått i ån och ägnat sig åt mycket farliga hemmaaborter och så vidare. Ja. Så att, så där finns ju en... Så på ett, alltså, sexualiteten eller sex är ju inte en farlig aktivitet på det sättet längre, för att idag kan vi ju skydda oss. Samtidigt så är det ju så att hela liksom preventivmedelsgrejen och så vidare, det ligger ju fortfarande väldigt mycket på kvinnan.
Ja,
och det är ju inte helt enkelt. Det finns ju såklart en massa problematik med både p-piller och p-stavar och jag vet inte allt.
Ja.
Så att, någonstans så kan ju nog jag uppleva att sexualiteten, kvinnan tar ansvar för detta i väldigt hög utsträckning fortfarande.
Mm, mm. Men i detta ligger ju också en kring sex, sexet, sexakten överhuvudtaget, en dimension av att det kan vara eller uppfattas vara, ska vara någon slags kittskapande,
ja,
eller relationsskapande. Och till det kan ju då också kopplas en föreställning eller en överenskommelse om att det finns en exklusivitet i detta. Den du har sex med, må det vara man eller kvinna, inom en heterorelation eller bi eller homo eller whatever, så ska det vara då någonting som är bara mellan dig och den andra, eller hur många nu väljer att vara just i den akten. Men där jag, vi talar om sex på ett annat sätt idag. Och den här exklusiviteten är inte längre...
Den är inte självklar.
Nej, den är inte självklar. Utan man, i det ligger ju också att det finns en identitet i detta. Du bör eller ska gärna berätta vad du är eller vad du begär. Därför att det uppfattas då också vara en del av din identitet. Och hur du omtolkas och förstås av omgivningen. Håller du med mig i det? Eller ser du det på ett annat vis?
Ja, nej, men jag tänker att det här som du pratar om... exklusiviteten, det tror jag hänger ihop med att sexualitet historiskt och fortfarande inte ses som ett mål i sig själv. Alltså om vi utgår från definitionen som vi hade, att det är en fysisk aktivitet. Det är ju, tennis är också en fysisk aktivitet och så vidare. Det finns en massa fysiska aktiviteter som vi inte liksom bryr oss om. Jag kräver inte av min partner att han bara ska spela tennis med mig. Han kan få spela tennis med andra om han vill det. Han kan gå ut på restaurang med andra än med mig och så. Men många människor betraktar ju sexualitet som en väldigt särskild form av fysisk aktivitet. Att man jämför inte sexakten med att spela tennis. Och många tycker nu att det är en absurd jämförelse. Men om du liksom strippar på alla känslomässiga bindningar och så är ju inte sexakten så dramatisk. Men många människor uppfattar att det händer något väldigt speciellt mellan två människor när de har sex med varandra. Och har man haft sex med varandra så har liksom relationen transformerats till något annat än det var innan. Ja. Och det tror jag hänger ihop med att sexualitet har betraktats som något skamligt Och för att motivera sexualitet så kan man göra det. Antingen kan man säga så att ja, men man har sex för att man vill skaffa barn tillsammans. Det har varit ett sätt att liksom motivera det. Eller man har sex för att stärka relationen. Eller när man ska motivera kvinnlig sexualitet. För det har alltid varit mer problematiskt. Alltså mannens sexualitet har man kunnat konstruera som obändig och stark och så vidare. Men kvinnans sexualitet, kvinnor ska alltid låtsas att de inte vill egentligen.
Och kan att tänka de ska kunna tygla sig då.
Ja, men ska, det kan en inte kvinna mer. Ska kunna säga nej, men mannen är helt liksom våldsam på något vis. Men att kvinnan då ingår i sexuella aktiviteter för att hon har ett mål med detta, nämligen romantik och äktenskap. Så jag tror att kärnan i det här handlar ändå om att sexualiteten ses som ett medel till något annat. Till ja, äktenskap, precis. Till romantik. Till reproduktion och inte som ett mål i sig själv. Men om man kan tänka sig att sexualiteten är ett mål i sig själv så kanske det inte är fullt så hotfullt att människor har sex med, inte bara har sex med en person, tänker jag.
Nej, just det. Nej, precis. Nej, men det du är inne på där, den historiska kodningen av sexualiteten eller att ha sex överhuvudtaget och skillnaden mellan vad som har varit tillåtet för män respektive kvinnor. Där tycker jag det är intressant att titta in i litteraturen också, i skönlitteraturen och hur detta har skildrats. Och där en av dem, jag vet inte om hon lyckades med detta innan hon dog, att Barbara Cartlands ambition var ju att bli den författare som har skrivit flest böcker under sin livstid, för att hon skrev
jag tror hon är nära i alla fall.
Ja, hon skrev ju en bok på en vecka.
Ja.
Och jag vet att hon i alla fall fick Guinness rekordet på att ha skrivit flest böcker på ett år. Men hon skrev ju väldigt romantiska berättelser överhuvudtaget, men där den drivande intrigen alltid handlade om att en man och en kvinna skulle finna varandra och detta skulle då fullbordas genom att de kysste varandra och sen gifte de sig och därefter fick de då glida in mot sovrummet och fullborda äktenskapet. Och hon var ju på samma gång som hon öppnade upp dörren för att skriva på någonting där, alltså en slags romantiserad lektyr på gränsande till det som senare blev det som kallades tantsnusk och så vidare, så var hon ju otroligt moralisk, alltså stötande nästan i detta att hon hade en moralkodex för kvinnor och en för män. Och där kvinnan, precis som du beskrev tidigare då, hade hennes viktigaste uppgift var att skydda sig själv eller hålla på sig snarare. Och det var bara om man höll på sig som det här äktenskapet, att få den man verkligen ville ha, kunde bli möjligt. För annars var man förtappad, fördärvad och förbrukad.
Precis, man kan väl säga att Barbara Carton var stark förespråkare för det som man kallar för postceremoniellt sex.
Yeah.
Det vill säga en sexualitet som, man kan säga att äktenskapet är en biljett till knullandet. Medan det preceremoniella sexet, det är då liksom när man kan tillåta sig sexuella relationer utan att vara gift. Men Cartland, hon hade ju en väldigt könsstereotyp syn på sexualitet, för att hon är ju inte den enda som har liksom haft den här idén om att mäns och kvinnors sexualitet skiljer sig väldigt mycket åt. Och att liksom, och det där är ju problematiskt för både män och kvinnor, för det är ju såklart problematiskt för kvinnor att kvinnor förväntas vara egentligen frigida och mest ställa på sex för att glädja mannen. Men det är ju lika problematiskt för mannen att hans sexualitet i princip alltid konstrueras som väldigt hotfull och som väldigt pockande och som obändig. För dels är det naturligtvis ett problem för unga män som ännu inte har haft sex. Att de ändå betraktas som hotfulla i någon mening. När de kanske själva verkligen är väldigt blyga och inte vet hur de ska ta sig an den här lockande kvinnan. Men det blir ju också ett problem för de män som inte har den här superstarka driften. Därför att män och kvinnor är ju individer, så alla män vill ju inte alltid ligga. Nej. Det finns ju män som inte har så stark drift, och då blir det liksom grus i maskineriet på grund av det. Så att jag tror att det kanske ändå finns en poäng att tänka att människor är individer även när det gäller sexualitet.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Du var inne på något intressant innan, för att i den definitionen som vi har utgått ifrån nu så definierar vi ju sexualitet som en aktivitet. Men du är ju inne på ett annat sätt att tänka som är väldigt vanligt idag. Att sexualitet är inte främst en aktivitet utan det är en identitet.
Ja, just det.
För att det är så intressant, jag vet när jag hade en kurs på universitet för många år sedan som hette Sexualitet och makt. Och där diskuterades dessa saker. Och då var det så slående att många av mina studenter, eller fanns studenter som identifierar sig som bisexuella eller homosexuella utan att ha haft en sexuell erfarenhet med någon av samma kön. Ja. Utan det var liksom bara en idé de hade att för att rent principiellt och ideologiskt tyckte de då att det var moraliskt högstående och fint att liksom, nej men jag blir inte förälskad i ett kön utan i en individ. Och sen när man skrapar lite på ytan så visar sig att de hade ju ändå bara haft heterosexuella relationer. Mm. Men där är ju liksom, blir sexualiteten där identitetsskapandet och det blir liksom någon slags tecken på att jag är mycket vidsynt och så vidare. Eftersom jag inte liksom sitter fast i den här heteronormen. Och jag tycker det blir lite motsägelsefullt. Jag kan förstå tanken, men samtidigt tror ni ändå att för att du ska ha en identitet som homosexuell eller bisexuell så bör du nog ändå ha engagerat dig i någon form av fysisk sexuell aktivitet med någon av samma kön.
Ja, men då också kanske att du har, i alla fall ett minimum, tror det ju vara att du har känt begär. Att du har dragits till, att du känt att det funnits en dragning eller en önskan eller en fantasi kring att ha sex med då någon av samma kön eller liknande.
Jo, men jag tänker liksom som föräldraskap. Du kan inte vara förälder i teorin, utan föräldraskap är ju någonting du utövar och praktiserar. Och på samma sätt är det med sexualitet. Att du kan ju inte vara lesbisk i teorin om du aldrig haft sex med en kvinna. Tänker jag.
Nej, men i det ligger ju också, det är en sak som jag har observerat i bland verkligt unga individer, alltså där detta som du beskriver, där identiteten blir det centrala och där man ska proklamera att man är det ena eller det andra.
Innan man ens har fått sin första kyss.
Ja, precis. Och där man tror att detta är någonting som krävs av mig. Eller att jag blir bättre om jag säger detta. Att jag ventilerar detta. Och det sipprar ju ner till hur unga människor idag också använder olika, rör sig på sociala medier. Mm. Och där man på sin profil i sociala medier gärna ska ange detta. På väldigt, väldigt tidigt stadium. Och där precis det där slår mig, som du just beskrev, nämligen att jag ser ju att det här är så pass unga individer att de har rimligen inte haft sex med någon ännu. Bör inte ha haft det. Men ändå är det viktigt att då, så att säga, sätta upp en, hålla upp en banderoll och säga, jag är detta. Eller jag har begär till. När man kanske inte riktigt skulle kunna ens med ord förklara vad det där begäret består i. Och vad man tänker göra av det, så att säga. Och jag har funderat mycket på vad det kommer av. Och hur man kan förstå det. Jag tror att en del av det som har varit en väldigt fin sak i svensk skola. Nämligen att vi på ett väldigt tidigt stadium började med sexualundervisning. Mm. Vi var, säger vissa, jag vet inte om det är så först i världen med det. Alltså redan 1955 så beslutade man ju om att vi ska ha sexualundervisning i svensk skola. Men där det har sen turnerats flera olika gånger och blivit någonting annat. Och jag tror att det som idag då har fått en sån otrolig dominans i hur man närmar sig olika ämnen och ämnesinnehåll och undervisning. Att det ska vara normkritiskt. Och att detta med sexualiteten som ständigt närvarande snarare än någonting som ibland kommer in och som man också ska kunna bemöta när eleverna frågar och naturligtvis svara så ärligt och sant som möjligt. Men att det istället blir ständigt närvarande och någonting som man då måste förhålla sig till även om det inte är någonting man jämt och ständigt går och tänker på när man kanske är 12 eller 13 år.
Mm. Jo, men det är sant. Och jag tror liksom att alltså ursprunget också till de här diskussionerna, det kommer också någonting som är väldigt bra faktiskt, tycker jag. Därför att alltså en liksom en stridsfråga då inom någon slags sexual- och samlevnadsetik eller sexualmoral, det har ju varit huruvida homosexualitet är genuin eller förvärvad. Det vill säga liksom, föds du med en homosexuell identitet eller är det någonting som liksom förvärvas på olika sätt? Och det har ju framförallt varit en fråga som har engagerat människor som har problem med homosexualitet, som ser homosexualitet som liksom någon slags moralisk defekt eller som nästan, jag menar i Sverige så betraktades homosexualitet som en psykisk sjukdom fram till alltså en bra bit in på 70-talet.
Ja, ja.
Och då har det varit viktigt för homosexuella att liksom säga att nej, men det är så här jag är. Och det har jag full respekt för att man vet, för du vet, jag har homosexuella vänner som säger att ja, men det har jag alltid vetat, att jag vill vara med med andra män eller med andra kvinnor. Själv är jag bisexuell och jag har också alltid vetat att jag har samma dragning. Jag kan dras både till män och kvinnor, till pojkar och flickor. Så det har aldrig varit liksom dramatiskt för mig. Men samtidigt så tänker jag att liksom, själva liksom utövandet eller praktiken är ändå avgörande i att liksom ha en sexuell identitet någonstans. Så jag tror att den här ivan, för jag tycker det är naturligtvis av stor vikt att erkänna människors sexuella identitet och att människor får identifiera eller får liksom definiera sig själv även sexuellt. Att det är något väldigt bra i det. Men det blir ju problem om det liksom ska pressas fram hos 11-12-åringar vilken sexuell identitet de har. Alltså någonstans så tror jag att man måste också få upptäcka detta själv i lugn och ro utan att avkräva som slags svar. Liksom.
Eller innehållsdeklaration.
Liksom, nej, precis. Det finns en kulturell förväntan på någon slags definition och så vidare. Det kan jag tycka är lite olyckligt.
Men du, vi är inne på någonting där som både du och jag har ju vår hemmavist inom akademin och universitetsvärlden och vetenskapen. Och där jag tycker det här är en intressant aspekt av sex är alltså vetenskapliggörandet av sexualiteten.
Ja, just det.
Det är lite det vi är inne på här också med när man har klassat olika läggningar eller fetischer för den delen som just fetischer snarare än bara att man går igång på olika saker och så. Och där vi har Kinsey-rapporterna som kom i slutet på 40-talet, början på 50-talet, där, som ses som helt banbrytande eller såg som helt banbrytande för vad vi visste om manlig sexualitet och kvinnlig sexualitet. Kinsey var ju i så mått mycket fokuserad på den alltså heterosexualiteten.
Ja.
Och där vi senare fick William Masters och Virginia Johnsons som gjorde väldigt intressanta laboratorieobservationer av människor som hade sex.
Ja, det finns, jag kommer inte ihåg vad filmen heter nu, men jag såg den för några år sedan. Den var fascinerande. Alltså hur människor liksom kom in i det laboratoriet och hade sex medan liksom i olika hjärnaktiviteter och grejer mättes.
Och ibland hade de
orgasm och så vidare.
Ja, precis. Och där de ibland hade då papppåsar på huvudet för att man ville inte så att säga visa för den man hade sex med vem man var ifall man skulle mötas på ICA senare.
Det är ju så intressant. Det säger något om, men det kan vi återkomma sen, liksom vad sexuell attraktion är. Så fortsätt du, Hanna, med vetenskapliga.
Nej, men och där en del av det de kom fram till, nämligen hur sexakten då kan bestå av olika platåer som de kallade det då. Man ser olika faser i sexakten och hur viktigt det då är om man är på samma platå eller samma fas eller inte mot klimax då och så vidare. Men där, i båda de här fallen, både Kinsey och Masters-Johnson-studierna senare har blivit kritiserade därför att det visar sig att det urval de hade för de här studierna var i Kinsey-fallet i hög grad dömda brottslingar. Alltså för att få så många intervjupersoner som han baserade studierna på så fick han gå till människor som satt i fängelse och så intervjuade han dem. Och då blev det ju en överrepresentation på extrembeteenden.
Ja,
Och begär som kanske hemmahörde hos människor som verkligen inte kunde kontrollera sina begär. Och som kanske
gränsöverskridande.
Ja, precis. Och medan Masters och Johnson i sina observationer hade en överrepresentation av prostituerade. Och där resultatet då också kan tänkas präglas av att det här var personer som hade en man kan ju ha en problematisk relation till sin sexualitet om man är prostituerad naturligtvis på olika sätt, men man arbetade ju med detta då, vilket skapar ett gap mellan den så att säga vanliga personen här och någon slags extrem variant, för det är ändå inte flertalet som arbetar som prostituerad. Och det har då gjort att vi vet inte riktigt om det som sen har legat som bas för hur man har utformat sexualpolitik exempelvis, eller vår förståelse av det och sexualundervisningen i skolan. Har vi baserat detta på saker och ting som egentligen är så att säga extremt? Förstår du hur jag menar? Alltså, eller som inte är representativt då?
Nej, precis. Jag
och det tycker jag är så intressant. Jag tycker det är så intressant därför att det är ju någonting som är i grunden genuint svårt att faktiskt vetenskapliggöra och studera på det sättet som de försökte göra här.
Ja, alltså vi har ju det som finns liksom, för det här är ju, alltså just de här experimenten som du nämner, de är ju unika. Vi talade i ett söndagsskoleprogram om de här etiska råden som finns ute i regioner och så vidare, mm. som ska godkänna ja. Forskning. Och det där har ni varit väldigt svårt att få igenom idag. Ja. Och även om man hade fått igenom att man skulle då i laboratorier undersöka liksom från förspel till orgasm och liksom mäta intensitet och så vidare. Så jag tror inte det är lätt att få försökspersoner som är någon slags genomsnitt, utan de som skulle ställa upp på den sortens experiment och försök är ju människor som har en ganska speciell relation till sin sexualitet. Mm. Och jag kan också, jag menar, det är också så att den sortens undersökningar, det, vad ska vi säga, det påverkar ju resultatet. För jag tror nog att min sexualitet hade nog sett ut på ett annat sätt i ett laboratorium där jag var liksom kopplat till olika elektroder och sånt och visste att jag blev filmad och iakttagen. Ja, än vad jag gör hemma i mitt eget sovrum tillsammans med liksom den människa jag brukar ha sex med. Så det är ju svårt. Det som finns är ju de här självrapporterade. Vi gjorde ju en stor sexualvanundersökning i Sverige för, det kan ju vara snart 10 år sedan.
Mm.
Och de finns ju, men det som är intressant är att man noterar att, ja, ett typexempel, män anger att de har fler sexualpartners än kvinnor. Och av det kan man då dra slutsatsen antingen att det är några få kvinnor som har sex med väldigt många män, eller att män har sex med varandra, eller att det är så, vilket är den förklaring som ligger närmast sen, att män ljuger om hur många sexpartners de har. Även i sådana här anonyma liksom, enkäter. Och det gör även kvinnor. Att kvinnor spelar ner antalet sexpartners medan män överdriver.
Ja, men då, precis. Och då är vi ju tillbaka lite till det som du sa inledningsvis här om hur manlig sexualitet respektive kvinnlig har kodats kulturellt och socialt. Där den för kvinnors del har sett som ett stigma och som någonting som ska tyglas då, så att säga, eller hållas tillbaka. Medan mängden spelar roll då för män och är snarare ett trumfkort, eller förstås som ett trumfkort i högre grad.
Ja, det är lite märkligt det där.
Midjan så smal, så att royal.
Jag tänker också att det som de här två forskargrupperna då som vi talar om, det, i synnerhet med McKinsey, anses det ju att han har med sina studier banade väg för den sexuella revolutionen och för en större öppenhet då kring sexualiteten och att det inte skulle finnas det här hysch-hyschandet kring det och att det var någonting förbjudet och fult och så att säga. Men jag tänker att det är så intressant att vara svensk i det här sammanhanget eller i den här diskussionen, därför att Sverige har ju också utmärkt sig, inte bara genom att vara tidiga med sexualundervisning i skolan, samlevnadsundervisning, utan också i form av filmer och järvhet i filmer där den så att säga svenska synden var någonting som kommer samtidigt med att de här studierna bryter in och blir en faktor i vad man tror sig veta om sexualiteten.
Det är intressant för att liksom det här, den svenska synden är ju brön på något vis och samtidigt så ses den ju som ett hot och liksom den spänningen finns ju hela tiden när vi diskuterar sexualitet, att samtidigt som sexualitet och ses som något lustfyllt och livsbejakande så finns en rädsla för att sexualiteten också kan vara destruktiv att ta över. Augustinus, som inte säger så mycket för synd på olika sätt, han använder sig av sexualiteten då som ett exempel på synd, och det har ju lett, skulle jag vilja säga, till missförstånd om hur kristendom ser på sexualitet. Därför att det är egentligen inte sexualiteten som sådan som är synd, utan det som Augustinus är ute efter när han diskuterar synd och sexualitet är att synden är när någonting blir viktigare än relationen till Gud. Därför enligt Augustinus är människans primära relation är den till Gud. Det måste vara det viktigaste i ditt liv. Men då finns det sådant som kan hota din relation till Gud, där du kan sätta något annat före Gud, och begäret efter pengar är ett exempel, men sexualiteten är ett annat exempel. Och att Augustinus använder just sexualiteten, det är ju för att många människor har ju en erfarenhet av att sexualitet kan vara ett överväldigande behov, ett så starkt behov så att man åsidosätter allt annat, man riskerar en massa. Jag menar, tänk bara på ovala rummet incidenten hur mycket Clinton riskerade där. Och det där ser vi ju. Bara nu här en veckan så hade vi ett exempel på en sverigedemokratisk riksdagsledamot som hade suttit och tillförställt sig själv uppenbarligen i riksdagskansliet då, och filmat detta och skickat detta till olika kvinnor. Och det där fascinerar mig så mycket att det är väldigt sällan som kvinnor gör liknande, men att män så ofta faller på sexualitet. Alltså att man riskerar sin position, sin inkomst, hela sitt anseende genom att gå till en prostituerad eller genom att skicka dick pics eller genom att tafsa på någon. Mm. Så att det är ju välfunnet av Augustinus att använda sexualitet som ett exempel på synd. Men det är alltså inte sexet som är syndigt, utan det är det begär som gör att du åsidosätter relationen till Gud. Det är problemet.
Att du förleds att prioritera om i vad som är viktigt och centralt.
Precis, precis, och det kan man väl säga att de här männen då som då faller på att de skickar bilder eller vad de nu gör. Det är ett bra exempel på det, därför att de förleds då att göra fel prioritering. Därför rimligtvis borde man väl prioritera att sköta sitt uppdrag som riksdagsledamot för att skicka liksom snuskfilmer till kvinnor som inte vill ha det.
Ja, absolut. Ja. Nej, men om det är en ytterlighet i detta, eller ytterlighet vet jag inte om det är, men någonting som ett fenomen som män tycks hamna i, så finns det ju en annan diskussion som har varit här under sommaren kopplat till incels.
Ja, just
alltså
det.
Män som lever i ofrivilligt celibat.
Precis.
Och där en psykolog som höll ett sommarprat.
Stefan Krakowski.
Ja, precis. Ja. Som har gjort studier eller gjort ett journalistiskt arbete genom att intervjua incels och försöka förstå och förklara hur de ser på sig själva, hur de ser på livet och hur de ser på det sammanhang de existerar i, gav upphov till en väldig attack från den så kallade kriminologen Nina Rung.
Det är mycket viktigt att vi alltid har citationstecken kring kriminologen Nina Rung.
Ja, precis. Som menade då att detta var fel av honom, att han försökte förstå och förklara incelsen som han intervjuat, därför att skulden var det centrala, eller anklagelsen av att de betedde sig på, hade negativa tankar om kvinnor eller såg ner på kvinnor och såg dem som fienden och så vidare. Det i sig var felaktigt av honom, och det centrala för Rung et al. Istället är att se mannen som skuldbärare eller fel, och där det viktiga är då att arbeta med mannens normer och självbild snarare än att försöka förstå att det kanske är en beklagansvärd livssituation att befinna sig i, att vara i 40-årsåldern exempelvis, alltså, aldrig har fått vara med någon, må det vara en man eller kvinna då.
Men alltså Nina Rung och hennes liksom fanclub, de gör ju det klassiska misstaget, vi har varit inne på det flera gånger i söndagsskolan, nämligen att de tror att förstå är detsamma som ett ursäkta. Mm. Jag menar, det finns väl ett väldigt stort intresse av att förstå var kvinnohat och misogyni kommer ifrån. Mm. Därför det är ett problem. Men ska vi kunna lösa det problemet så måste vi också fundera, varför uppkommer detta? Varför uttrycks detta frätande kvinnohat? Var har det stort? Men det är ju inte detsamma som att ursäkta de här männens attityder och åsikter eller deras handlingar. Verkligen inte deras handlingar i de fall som liksom den här sortens incel-misogyni leder till konkreta handlingar, vilket vad jag kan förstå ändå är relativt ovanligt.
Ja,
att de liksom gör någon slags massaker på kvinnor. Men jag tycker liksom hela diskussionen är så intressant. Alltså, det säger ju också någonting om vilken oerhörd vikt man tillmäter sexualitet, eller om det kanske är kärleksrelationen. Egentligen det handlar om att man faktiskt vill höra ihop med någon, så att man förklarar alla sitt livs misslyckande på detta. Och jag tycker också det är så intressant att därför de här incelmännen då, alltså män som är lever i ofrivilligt celibat, de tenderar då liksom, eller deras utgångspunkt är att livet är orättvisa för att kvinnor får minsann ligga så mycket de vill. Men så är det ju inte. Alltså, det är ju liksom inte, kvinnor har ju inte det här självklara övertaget till sexualiteten som män ofta utgår ifrån. Det finns ju kvinnor som inte heller får ligga. Men det finns ju en motsvarande rörelse då som kallar sig femcells.
Ja,
men om
precis.
Jag har förstått femcells rätt, så är det snarare kvinnor som väljer att inte ha sex. Mm. Eller de väljer liksom att inte orientera sig utifrån idén att de måste ha sex med män. Och det är ju faktiskt fortfarande en revolutionerande tanke i vår samtid, att inte hela livet kretsar kring att man ska få knulla. Därför hela incelrörelsen utgår ifrån detta, att det är liksom knullandet, det är på något vis huvudsyftet med existensen.
Mm.
Och då är ju en hållning som säger att ja, nej, men sex är inte det viktigaste i livet. Den blir ju revolutionerande då. Och samtidigt så är det ju fullt rimligt för inte liksom sex kan ju inte vara rimligtvis drivkraften till allt och det enda som räknas. Så ja, jag tycker att det är intressant att de kvinnor och kvinnor som inte får så mycket sex, att de väljer att lägga det på den bogen. Medan de här incelmännen, de blir bara ännu mer besatta. Sen vill jag också säga bara att det finns också våldsels, det vill säga de som frivilligt lever celibat. Och då gör de det som en slags samhällskritik också nästan, faktiskt.
Aha, att det är att, för att de inte vill skaffa barn eller för att de tycker sex är fel? Eller?
Nej, varken det ena, eller att man ställer sig helt enkelt bara utanför en kultur där sexualitet tillmäts så oerhört stor vikt.
Aha. För det var precis det som skulle vara mitt inspel i ditt resonemang här, att jag tolkade också som att den konfliktlinje som lades i dagen av sommarpratet versus kritiken mot innehållet i det, jag tycker mig ana att det finns också en nära nog en prydhet från runget all här och prata i hur de närmar sig detta, därför att det är inte någonting man ska inte prata om detta. Och det tycker jag i sig också är ett intressant fenomen i samtiden, där vi å ena sidan har det som vi nämnde tidigare, när man ska skylta väldigt tydligt med ett plakat gärna vad man är eller vad man inte är och vilket pronomen man vill använda på sig själv eller man vill att andra ska använda om en, kontra att det som jag ser att MeToo-rörelsen gjorde delvis, nämligen att man gav upphov till eller banade väg för samtyckeslag och intimitetskoordinatorer och nära nog, skulle jag vilja säga, då en prydhet kring sexualiteten eller sexakt överhuvudtaget. Och det tycker jag är så, jag finner det så oerhört märkligt, därför att det är nästan som vi är tillbaka i en tid av där man ska reglera också hur sex gestaltas på film och hur sex spelas in på film, där de här intimitetskoordinatorerna, för de som inte har kommit i kontakt med en sådan, så är det alltså någon som finns på inspelningsplats som ska hela tiden ge lite terapi, men också se till så att ingen sätter en hand på, att man är bekväm med var motspelaren sätter en hand, och när man går in i nästa rörelseposition då ska man vara bekväm med det.
Ja, men precis, men som jag har förstått med intimitetskoordinatornas uppgift, så är det också att liksom avsexualisera sexet, det vill säga att sexet koreograferas ungefär som en pardans. Ja. Allt för att skådespelarna inte på något sätt ska uppleva att de är involverade i den här skamliga aktiviteten som sex är. Därför att jag tror att mycket av det du säger härrör just i idén att sexualitet inte är en aktivitet utan snarare en identitet. Va?
Ja, ja.
Därför att den sexuella aktiviteten ses fortfarande som något som är lite äckligt och liksom skamligt och som man inte ska skylta med. Jag menar, för alla, nu skrev jag faktiskt en text förra veckan som handlade om min egen sexuella läggning, vilket har gjort många människor oerhört upprörda på ett sätt som också är rätt så intressant. Jag har alltid varit bisexuell, men jag har inte haft något jättestort behov av att babbla om det, för att jag tycker inte att det är liksom det är inte grundläggande i min personlighet eller identitet på något sätt. Men därmed blir jag förbannad när jag beskylls för att vara liksom en bigott heterosexuell människa. Det var en person som heter Romero Nicknami som skrev en artikel på Expressen Kultur där hon använde din och min mycket förtjänstfulla text om manliga dygder som ett exempel på någon slags heterosexuell, vad ska vi säga, en heterosexuell snävhet, för hon menade att vi orienterade liksom hela vår livssyn utifrån heteronormativa föreställningar. Och det var ju ganska illa funnet att använda just mig som exempel på en människa som tolkar hela världen i heterosexuella termer. Så därför skrev jag en replik på det. Därför ingen ska liksom ta sig rätt om att definiera vem jag är. Jag hatar när folk gör det, oavsett om det handlar om min ideologiska övertygelse eller min religiösa eller min sexuella, så förbehåller jag mig rätten att själv bestämma vem jag är på alla dessa punkter. Men det har i alla fall irriterat många människor. Och det gillar jag, för att de här människorna som gillar mig för att de tror att jag är konservativ, det gör mig rasande. Så det är väldigt bra om de slutar läsa mina texter. På grundval av att jag nu avslöjar detta fruktansvärda, att jag faktiskt också gillar att ha sex med kvinnor.
Men det var ju en rolig sak egentligen, att den där texten som du och jag skrev, den utmärkta texten, du kunde tydligen användas för att beskylla oss för ytterligare en dålig sak då. För jag menar, tidigare har vi varit putinister, vi varit krigshetsare, daddy's girls, vi fick kåtslag. Ja, det var ju oerhört många saker som man lyckades beskylla oss för, yeah, utifrån just den texten.
Låt oss, vi stannar där lite vid kåtslaget. För det är ju så intressant hur man använder detta, för det var ju ett sätt att smutskasta oss. Och det handlar ju om att vi är kvinnor, men också att vi är något äldre kvinnor. Att det liksom, det här Fredrik Strage var det ju som då skrev att vi fick kåtslag av att tänka på president Zelensky. Att det var ett sätt att förlöjliga oss. Så äldre kvinnor får uppenbarligen inte ha någon sexualitet. För om vi blir kåta så är vi oerhört pinsamma, och då, det ska vi skämmas för. Och det är också liksom en del av den här puritanismen som du talar om. Att äldre människor får, och jag menar, herregud, vi är ju liksom inte 100 år gamla.
Men man får inte ännu, nej.
Nej, och det kommer, hoppas vi. Men liksom att den här puritanismen, i den mån man överhuvudtaget kan godkänna sexualitet, så ska det vara mellan unga och mycket liksom slanka människor. De får lov att ha sex. Men har man nått en viss ålder, då ska man inte överhuvudtaget tänka på sex, för då är man bara äcklig och pinsam. Och det är ju det Fredrik Strage gör uttryck för i den
texten.
Ja,
precis. Och i den aspekten har inte mycket hänt sedan Kerstin Thorvall skrev sina böcker och var öppen med sitt begär och sina sexuella aktiviteter och skiftande sexpartners, och blev nergjord och nerrackad på och förlöjligad och hånad. Upp och ner går kjolen på Kerstin Thorvall, var det ju någon recensent som skrev. Och denna bok utkom samma år som Ulf Lundell skrev Jack och berättade om ungefär samma lössläppthet eller de lösa relationerna.
Men det var ingen
hade
som sa upp och ner går byxorna, upp och ner går byxorna. Alltså, nej, det var det ju ingen precis som skrev. Nej, jag har faktiskt tänkt på det.
Han blev ju hjälte och en slags manlig hjälte, och hon blev förlöjligad och liksom hånad för detsamma. Och där finns ju faktiskt en linje till det du just beskrev, med att man använder den här formen av nedsättande beskrivningar på kvinnor som skriver om sexualitet, eller det vi närmade oss där. Vi skrev inte om sexualitet för den delen.
Nej, det var inte överhuvudtaget. Vi skrev om dygder. Men jag har tänkt på det och noterat det när jag har lyssnat på årets sommarprat. Nu senast var det Robert Aschberg. Att många, för det första tycker jag det, den sämsta sorten sommarprat är de här jävlarna som tror att ett sommarprat innebär att de ska berätta om när de föddes fram till dags dato och allt som har hänt. Det är oerhört tråkigt att lyssna på. Robert Aschberg höll just ett sånt sommarprat. Och då ingår det liksom i mannens berättelse om sig själv, så ingår alltid sex. Robert Aschberg berättade väldigt många år om sin sexdebut. Jag tror han var 12 år och det var med en något äldre kvinna, flicka och så vidare. Och det där berättelsen som jag känner igen från andra liksom, sådana här manliga män som Leif G.W. Persson beskriver ju också det, hur han blev förförd av sin barnflicka, tror jag det.
Just det.
I sina memoarer och så vidare. Och liksom det här liksom vällustiga skrytandet. Ja. Det är en manlig genre. Därför jag kan inte påminna mig att jag läser många kvinnor som berättar om hur de här, alltså, när kvinnor skriver om sin sexdebut så ska det alltid problematiseras. Och det ligger ju i hela föreställningen att kvinnans sexualitet är väldigt skör och ömtålig, och egentligen har hon ju ingen sexualitet, utan hon måste övertalas och tvingas. Och även i kvinnors självbild så ingår ju detta, för att i efterhand kanske man kommer på så att det var nog inte bra att jag hade sex när jag var 13, och då ska man på något vis, förstår du, man traderar på ett annat sätt. För är man en 13-årig kille som blir förförd av en 16-årig tjej, då är det något att skryta om. Men är man en 13-årig tjej som ligger med en 16-årig kille, då ska det snarast berättas som att han tjatade, och nu i efterhand har jag förstått att det var ett övergrepp. Och det är ju kulturella liksom förväntningar på att om en 13-årig tjej ligger med en 16-årig kille så måste det ha varit ett övergrepp. Medan en 13-årig pojke som får glädjen att ligga med en 16-årig tjej, herregud, liksom, hurra för honom. Så det där kan, är...
Låt oss genast då föra upp en märklig film på, som illustrerar precis detta. Lust och fägring stor av Bo Widerberg.
Ja, med Johan Widerberg i huvudrollen. Och Marika Lagerkrans, som är kvinnliga. Ja.
Och där liksom den drivande intrigen är ju att den unga skolpojken lägrar lärarinnan. Och de går in i detta med mycket, med lust och fägring stor, får man väl säga.
Ja, kan man väl säga. Fast jag måste säga att Johan Widerberg gör allt detta med exakt samma ansiktsuttryck i varje scen. Han är inte en fantastisk skådespelare. Han har ett ansiktsuttryck.
Nej, och där man i filmen också undrar om det är så att han snarare har begärt till Thomas von Brömsen, alltså den maken till Marika Lagercrantz där som sitter och våndas i köket. Och i slutet av filmen så är det nästan som att det är mer samhörighet dem emellan än mellan kvinnan och den unga gossen där. Nej, men det är ju precis det som du beskriver. Och jag tänker också på Micke Persbrandts självbiografi som olyckligt nog utkom precis när MeToo stod i Zenit. Men där han berättade om...
Så jävla dålig timing för den boken. Det är legendariskt. Ja.
Den var ju skriven enligt precis det här upplägget som du beskriver, där man ska skryta med hur många kvinnor man har varit med och var man har varit när man var med dem. Gärna på en plats eller ett ställe där det egentligen är förbjudet att idka sex då, säg på arbetsplatsen eller på Dramatens stora scen eller något liknande då.
Precis.
Och den är fylld av den här typen av berättelser. Som,
sexskryt, manligt sexskryt.
Exakt, ja. Och det var ju bara olyckligt då, eller så var det rätt åt honom att den utkom precis då när det var det motsatta man skulle berätta om, nämligen att man hade gjort någonting fel och sen skulle man skämmas för det.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Låt oss uppehålla oss lite, om vi återvänder lite till lust och fägring. För du gör en intressant iakttagelse där du säger att du upplever att egentligen så kanske den unge Widerberg, jag kommer inte ihåg vad hans rollkaraktär hette, är mer intresserad av Lagercrantz man, den här som spelas från Brum. Så för att jag tycker det är intressant att fundera över begär. Alltså vad är det som väcker begär? För att, alltså, den här så kallade kulturprofilen, Jean-Claude Arnault som blev anklagad under MeToo och så vidare. Jag måste säga att jag känner Jean-Claude och jag uppfattar honom som en oerhört trevlig person. Jag har dock aldrig haft några fysiska aktiviteter med honom. Men jag har ett icke ringa antal väninnor i min bekantskapskrets som har varit involverade med honom på helt frivillig basis, måste jag säga. Han är mycket bra på att uppvakta kvinnor och så vidare. Men det som jag tycker är så intressant är att det här har ju då varit kvinnor som har betydligt yngre än honom och som har velat komma sig upp i kulturlivet. Och jag tror att de egentligen har varit väldigt intresserade av hans hustru, Katarina Frostenson, en uppburen poet som tidigare satt i Svenska Akademin. Mm. Så att deras begär har egentligen varit riktad inte mot att kanske ligga med henne, men att vara henne. Och då kommer man nära genom hennes make naturligtvis. Och det där tycker jag med att jag ser så många exempel på att man blir lite mer attraktiv om man har en attraktiv partner. Om du förstår vad jag menar. Att man blir liksom, det är det här det så kallade mimetiska begäret. Att det är liksom som andra vill ha ter sig mer attraktivt. Så det är ju en intressant dimension i begäret.
Ja,
faktiskt.
Precis.
Och att individen som man begär. Jag tänker på alla de här äldre männen som åter yngre kvinnor. Att jag tror att i det begäret ligger också en längtan efter sin egen ungdom man kommer åt genom att då liksom lägra en 20 eller 30 år yngre kvinna. Så att begäret är ju komplext på många sätt. Det är ju inte alltid bara den omedelbara fysiska attraktionen, utan det handlar ju så mycket om föreställningar och så vidare om den andra.
Ja, nej, precis. Och det du är inne på där, det tycker jag var en i liten grad kommunicerad del av MeToo-debatten och allt som hände där omkring, men den fanns lite som ett undertema eller en underdiskussion hela tiden ändå, nämligen att det begicks många övergrepp och personen du nämner har ju också avtjänat eller gör i detta nu, jag vet inte, ett straff för att han våldtagit kvinnor, men där en faktor i det som utspelade sig kring honom och kring andra som anklagades kan också ha varit att man som kvinna har kalkylerat på vad kan detta ge mig om jag gör det här, vad kan det ha, vad kan jag ha hämta av det, om det så är karriärmässigt eller i fråga om vilka människor jag får tillgång till genom att jag gör detta. Mm. Och att det inte betyder att man har en direkt njutning av det kanske, eller att man mår särskilt bra efter man har gjort det, men att det likväl kan finnas som en ton bakom det hela, att man gör det därför att man tror att man kommer att tjäna någonting på det. Och det att det är en faktor För det förvånade mig mycket att det inte var någonting man diskuterade mer under det att MeToo-vågorna svepte över oss och så att säga tog över hela debatten om sexualitet. Eller,
ja, men alltså MeToo var ju en väldigt
och makt, enkel... för det handlar ju om makt egentligen.
Ja, för att alltså, dramaturgin var ju väldigt enkel och banal i hela MeToo. Alltså, så ja. Det utgick från att saker är svarta och vita och att män är onda och kvinnor är goda.
Precis.
Men och, liksom, sexualiteten är ju också, alltså den är ju komplex. Jag tror det var Lena Andersson som skrev en väldigt bra text om det under MeToo, alltså, och i samband med samtyckeslagen, att liksom, när man är involverad i en någon slags förförelse och är på väg mot sex, så liksom, tyder man varandras tecken hela tiden. Man lägger en hand där och man liksom håller kvar blicken, och då, det är ju mycket sällan. Jag skulle säga liksom att det är ju inte så liksom upphetsande om någon frågar rakt ut. Får jag lov att röra dig där nu?
Nej, precis.
Får jag lov att knäppa upp din BH? Alltså det blir ju jättekonstigt. Men man känner ju av varandra genom att de gör de här små, små stegen hela tiden. Så det är ju liksom någon slags, vad ska vi säga, någon slags... Det där kontraktet skrivs ju genom olika blickar, små ord och rörelser. Så det blir väldigt konstigt om man ska ha någon slags samtyckesblankett eller en samtyckesapp i sin mobiltelefon.
Ja, nej, men precis. Och det är ju det är den där gryende frigiditeten eller prydheten som har kommit som en oönskad bieffekt av allt det som skedde där. Där samtyckeslag och det drivs till att göra sex till formalia. Och sex är ju väldigt liten grad formalia, utan det är precis det som du beskriver. Oberoende av vad det är för kön på partnern man är med, eller om det är någon man är sammanboende med eller har en relation med, eller om det är en tillfällig relation och så vidare. Det är mycket liten grad formalia.
Ja, men det är också liksom, diskussionen utgår ifrån att våld är alltid en komponent i sex, och den vill inte jag gå med på. Alltså det finns ju, det är väl Luce Irigaray, en fransk feminist, som menar liksom att penetrationen är en act of violence. Och så behöver det inte vara. Jag har ju faktiskt själv blivit våldtagen när jag var i 20-årsåldern. Men när jag tänker på eller pratar om sex, så när jag förberedde mig för det här programmet om sex, så tänkte inte jag överhuvudtaget på våldtäkt. Därför att för mig, den upplevelsen är så väsensskild från allt som jag betraktar som sexualitet. För att den våldtäkten jag är utsatt för, det ser jag som en misshandel, kan man väl säga. Men att han använde sin penis mer än sina knytnävar, så att säga. Och den dimensionen tycker jag man missar i diskussionerna. Och jag tänker på, jag tycker också det är väldigt bra att vi har sexualundervisning i svenska skolor, men som mamma till två söner så kan jag ju ibland ha upplevt att sexualundervisningen har gått ut väldigt mycket på att konstruera manlig sexualitet som hotfull.
Ja, just det.
Och det är inte liksom, det är inte en bra början på den unge mannens sexualitet, att han som 12-åring får veta att du är farlig. När han egentligen är väldigt liksom blyg och osäker. Så det är en väldigt, en tråkig ingång till sexualiteten, att det alltid finns liksom det här elementet av våld och fara. För att jag tror att vi ska skilja på sex och makt slash våld, som du var inne på. Att problemet då liksom som diskuteras med Tura, som det var ju egentligen, alltså maktkomponenten. Men där fokuserar man ju ensidigt på att de här så kallade männen med makt utnyttjar sin position för att ha sex med kvinnor utan makt. Men den andra dimensionen som du lyfter finns ju också i sexualiteten. Att kvinnor har ju en viss typ av makt där de kan använda sin sexualitet för att få tillgång till andra saker. Så att de kanske inte liksom ligger med den här mannen primärt för att de är oerhört liksom tända på honom, utan de är mer tända på det han är eller det han kan ge dem.
Och vad
han
det kan leda till, vad det kan
precis, generera. Liksom, han är gallerist, han är förläggare, han är en hyllad författare eller vad han nu är. Liksom. Då är det. Och det tycker jag är så intressant. Det där har jag aldrig riktigt fattat. Jag har ju aldrig liksom prioriterat rikedom och status när jag har valt sexpartners. Men jag vet ju att många kvinnor är mycket intresserade av män som har makt, om det är ekonomisk makt eller kulturell eller social status. Att mannen kan ju, och det är väl det som tror jag också är grunden för incelmännens bitterhet. Att som man så kan du, om du är mycket vacker man, så kan du ju nu få ligga. Men framförallt så måste ju männen ha någon slags social och ekonomisk status för att få ligga med många kvinnor. Medan kvinnor behöver inte riktigt bekymra sig om det. Och jag tror det är kanske det som också bitterheten handlar om.
Ja, precis. Vi var ju inne på det i något tidigare avsnitt här, där vi talade om man blev snygg av att vara rik. Och det är ju ett annat sätt att formulera det du beskriver här. Status, makt, inflytande, påverkansmöjlighet.
Ja.
Ekonomiskt fri utrymme ökar sannolikt attraktiviteten då. Eller rättare sagt ökar chansen att någon kommer att finna dig attraktiv. Och du kommer att se denna person som vacker och snygg och aptitlig. I högre grad än vore personen tillgångarna förutan.
Jo, men så är det.
Men det är ju... för det som jag ser som en problematik i allt detta som vi talar om här kopplat till vad MeToo gav upphov till i fråga om hur vi närmar oss sexualitet, hur vi kan prata om sex och hur man skuldbelägger eller inte. Det är ju att det finns någon slags... Jag är mycket skeptisk till att använda begreppet backlash och säga vi lever i en backlash. För det känns som att vi har levt i... Folk har kallat det backlash sedan ordet tillskapades i princip. Men frågan är om det har hänt någonting vad gäller just hur vi talar om sex eller hur vi förstår sex, där den här omsorgen, kvinnliga, alltså omsorgen om kvinnor som så fragila och sköra, och det är viktigt att skydda kvinnor både från andra kvinnor men framförallt från andra män då, och där, jag menar, det ligger ju hela den här diskussionen om att man kan inte läsa viss litteratur därför att den kanske kan drabba en och man blir illa till mod, så alla hemska saker måste opereras bort eller gömmas under, och vi kan inte tala om sex eller på det sättet som vi gjorde tidigare och så vidare. Där jag tror att i det ligger lite att man har glömt bort helt enkelt att väldigt mycket av den sexuella revolutionen eller sexuell frigörelse och jämställdhetskampen handlade om att kvinnor skulle tillmätas eller tillerkännas samma handlingsfrihet, samma rörelsefrihet, med att det vara klockan 3 på natten eller klockan 3 på eftermiddagen, som män åtnjutit under längre tid. Och i det ligger ju också den sexuella friheten naturligtvis.
Absolut.
Men det finns någon slags omsorg här som jag förhåller mig mycket skeptisk till, därför att jag tycker att den är falsk. Den är en ny inlåsning snarare än att den är ökad säkerhet.
Jo, men alltså, vi har ju konstaterat det flera gånger i våra diskussioner att vi lever i en ny moralistisk tid, och det är ju väldigt tydligt i synen på sexualitet. Mm. Att det är någon slags ny moralism helt enkelt. För jag tänker på alltså klassiska böcker om kvinnors sexualitet som Susanne Brøggers Fear of Flying, som ju är väldigt explicit, där hon liksom lanserar det här knapplösa knullet som hon kallar det. Och du nämnde Ekman innan, och alltså, vi har ju haft den sortens böcker skrivs inte riktigt av kvinnor som jag kan påminna mig. Vi är båda förtjusta i Maria Mansbergs bok, vad heter nu den?
Lucky Lada och jag.
Precis. Den är ju, en av de saker som jag verkligen älskar med den boken, det är att det är ju inte en bok som primärt handlar om sex. Men hon beskriver ju liksom den unga kvinnans gryende sexualitet, sexuella erfarenheter, som är ganska dråpliga, många av dem, på ett liksom helt sakligt sätt, utan att oja sig kring att det skulle vara, för det är någon scen med någon, jag tror den någon jazz jazzmusiker som
representerar
kvinnors fötter, som skulle kunna beskriva som någon slags trauma eller övergrepp, men hon liksom, som man faktiskt ofta gör som ung, hon ser dem med en viss nyfikenhet och lite
frågande,
tänker det här var ju jävligt konstigt, så kunde man ju tänka kring vissa saker.
Ja, precis, och det Mansbach beskriver ju det som, det här är sådant man är med om. Alla är med om
sådana
här.
Och
det danar en. Och det påverkar en. Och
ja,
det,
liksom, man hamnar liksom på någon efterfest där ens bästa väninna ska ligga med någon, men vill inte vara ensam. Men då ligger man i sängen bredvid. Alltså det är liksom sådana grejer har man varit med om. Men det behöver inte vara så problematiskt.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Vi kanske ska knyta ihop lite. Vi ska kunna prata om detta i många timmar, känner jag.
Jag tycker att vi återkommer till ämnet.
Ja,
det finns ju underämnen. Ja.
Absolut. Men lite boktips. Eller lite, liksom, det här är ju en stor genre, kan man väl säga. För att det som är uppenbart också i vår diskussion, det är ju att det finns ett extremt stort intresse för sex naturligtvis. Att utöva sex, det vill alla inselmän göra och alla andra vill ha sex. Vi vill också liksom tänka på sex, fundera på. Vi är väldigt intresserade av sånt som hur långt är det genomsnittliga samlaget. Jag tror att det ligger på 4 minuter, kan jag berätta. Hur många sexpart, det är sånt som människor diskuterar liksom, i början av ett förhållande. Men hur många har du legat med och allt det där. Och det finns ju naturligtvis också då massvis med skildringar av sex både på film och i litteratur och så. Det finns ju liksom hela porrfilmsgenren, det är ju liksom en underkategori i sig själv. Men jag tänkte tipsa om några böcker som jag tycker är intressanta.
Ja.
Jag tycker till exempel Charlotte Roche bok Våtmarker är väldigt kul läsning. Den är ju liksom burlesk. Charlotte Roche är, om jag inte missminner mig, tysk journalist. Det här är en bok som har 10-15 år på nacken. Och som blev liksom en världsskandal succé när den kom. För att den beskriver då en ung kvinnas sexualitet på ett väldigt grafiskt och utförligt sätt. Och hon har dessutom ganska udda sexualitet som bland annat innefattar avokadokärnor och så vidare. Jag tror att man ska läsa det som en manual, men den är underhållande och det som är liksom... Det
vill här man äta avokado efteråt?
Det tar
eller ett tag. Kommer man att hålla sig från det ett tag?
Man kommer alltid att se på avokado på ett annat sätt efter man har läst den boken. Men det som är intressant är att liksom hon räds inte kroppsvätskor och så vidare. För det är ju annars också något, vi kvinnor, vi har ju inga kroppsutsömningar.
Nej.
Och sen har vi då en annan skandalbok som kom några år efter Charlotte Roches våtmark. Och nämligen Katrin Mijets, Katrin M's sexuella liv.
Ja.
Katrin M är fransk intellektuell. Jag tror hon är professor i konstvetenskap. Nej, litteraturvetenskap. Och hon skrev då en självbiografisk bok som beskrev alla hennes sexuella erfarenheter. Och som jag har förstått i senare diskussioner så skrev hon detta i vredesmod när hennes man då lämnade henne. Och det visar sig sen då efter att hon nu diktat upp en hel del av detta för att riktigt trycka till den jävla otrogna hunden som hennes man var. Så att hon har nu överdrivit lite. Men det är en intressant kavalkad, kan man väl säga.
Mycket bra tips.
Och sen har vi naturligtvis Justine och Juliette som är klassiker som man också kan läsa.
Nej, men jag går också till klassikerna där och tycker att man bör läsa om eller plocka upp ur texten på vad gäller erotisk litteratur, Fanny Hill.
Ja, såklart.
Som har flera hundra år på nacken men som förbjudits i omgångar men som innefattar en hel del erotiska skildringar av både det ena och det andra. Och
läs innan det blir förbjuden nästa gång.
Ja, precis. För man vet aldrig när någon intimitetskoordinator kommer att säga att sätta stämpel på den. Nej, men det, Fanny Hill och Lady Chatterleys älskare naturligtvis. Ja, detta är ju klassiker. Men det är ändå, det är så intressant att läsa dem och se hur så mycket är sig likt trots allt. Va? I fråga om det eviga i den sexuella akten på något vis ändå. Det är ju det som slår en väldigt tydligt när man läser de här böckerna. Sen tror jag att bara för den svenska historiens skull på sexfronten så att se ur kärlekens språk som var en informationsfilm egentligen som gjordes 1969 och som innehåller dels onaniscener men också ett riktigt samlag då. Riktigt inom citationstecken, mellan man och kvinna. Och där man har lagt det här paret på en säng som går runt för att kamerorna ska kunna komma åt och för publiken verkligen visa hur det ser ut, vad de gör, hur de rör sig och så vidare. Och notera då när ni tittar på den här filmen att under akten så kommer också grafer upp i bilden som förklarar var mannen och kvinnan är i de här olika faserna som ett samlag består av enligt just William Masters och Virginia.
Ah, intressant. Mycket vetenskapligt alltihop.
Precis. Så att där ser man liksom kopplingen mellan det vi talade om i forskningen kring sex och hur den svenska sexualupplysningen då präglades av denna. Må underlaget har varit sant eller inte, men det är saker som har påverkat svensk sexualpolitik, vår förståelse av sex och också hur man har ägnat sig eller talat om detta i skolan. Vill man sen leta upp det hela, då tycker jag att man på Spotify letar upp Hasse Alfredsons Blom i falukorv från 1965. Därför att i den finns en liten del som heter Porr för barn. Och det är också tidens tecken där. Alltså det är helt otänkbart att man skulle kunna göra en barnskiva, en barn-CD eller en barnpjäs som idag skulle innehålla en liten del som heter Porr för barn. Alltså han driver ju med den anala fasen då, och så har han tre sånger som handlar om kiss och bajs och så vidare.
Ja, men just det minns jag.
Ja, den som inga byxor har här får gå med rumpan bara och så vidare. Men jag tycker att det är ändå lite härligt frigjort faktiskt att titta in i den världen och se att då kunde man faktiskt skämta om just detta utan att Nina Rung fick spatt.
Nej, jag menar vi hade väl inte kunnat köra en sån liksom sexualupplysnings-tv-serie i SVT idag heller med liksom autentiska samlag. Det hade ju inte gått. Det går inte. Men jag ska också komma med ett tips till. För jag känner att vi blir så otroligt liksom mononormativa och heteronormativa här.
Ja,
så jag tycker också att man ska läsa Stjärnor utan svindel. Som är Louise Boyes
och Jennes
bok om... Det är en gift kvinna som blir handlöst förälskad i en annan kvinna.
Mm.
Och den är faktiskt, jag skulle säga att den är kanske mer romantisk än erotisk. Men den är en fantastisk
bok. Den är väldigt
bra. Den är mycket bra. Så läs Louise Boyer, det är hennes absolut bästa bok. Tycker jag.
Läs brett, prova brett. Avslutar
ja,
vi
med. Det var väl, det kan ni tänka på denna söndag. Prova något nytt idag.
Ja. Så hörs vi snart igen.
Ja, det gör vi. Hej då.
Hej då.
Hej.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?